Ni lyssnar på Radio Tyresö, jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag gått hem till den person som är egentligen den som har sett till att den här radion fortfarande finns. Vem har jag kommit hem till?
Det är egentligen du, Ann, som har fortsatt med radion på ett framgångsrikt sätt. Jag heter Åke Sandin.
Ja.
Och jag började med radio för 35-38 år sedan.
Ja, 1985 startade
jag,
va?
Ja, precis. Mm. Och då var det var Radio Tuff. Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio.
Som du har varit med och startat.
Jag har varit med och startat...
Tuff, Tyresö Tuff, ja. U-lands- och fredsförening.
Ja, för 52 år sedan. Du hör vad gammal det är. Ja. 1967 var det, tror jag. Ja.
Ja. Så Åke Sandin, alla undrar ju nu, alltså, vad har du tagit vägen på radion? Det finns ju väldigt många människor som är vana att höra din röst när de slår på 91,4. Och i december la du ut Radio Tuff nummer 1478.
Ja.
När kommer 79, undrar jag.
Det här är 79.
Ja, det här är 79.
Ja, nej men jag är 87 plus nu och det är mycket. När jag fyllde 50, då tänkte jag att ja, nu lever jag på övertid.
Varför tänkte du så för?
Därför alla i min pappas släkt, män, hade dött. Två farbröder, pappas bröder alltså, de dog vid 36 års ålder. Första gången jag såg ett lik, det var när jag var 5 år gammal. Det var en farbror som hade dött. Pappa dog strax före han skulle fylla 50.
Och dina släktingar där uppe i Norrland,
ja,
i Ullånga, de var ju mer eller mindre renlevnadsmän, eller? De åkte skidor, åt inte dåligt, de rökte inte,
nej,
de drack inte.
De drack väl lite grann, det gjorde de.
Och då vill man ju veta hur Åke Sandin kan klara så här mycket. Du har ju inte, även om du har varit väldigt sportintresserad.
Jag är förvånad för att jag har levat så länge.
Ja, hur mycket du har rökt hela ditt liv?
Ja, nu röker jag 10-12 cigaretter om dagen.
Det är lite det.
Det är lite det, förstås. Men sjukvården är bättre än... Och är närmare nu här i Tyresö än det var uppe i Ullånger. Då hade man 6 mil till sjukhuset.
Precis.
Och jag har åtminstone räddats till livet en gång när kroppspulsåder var...
Den höll på att gå sönder.
Ja, den höll på att gå sönder. Jag säckade ihop. Det var väl 15-18 år sedan.
Mm. Där din dotter Isa föddes. Samma år var det.
Jaha, det kan vara, du vet du. Då var det 19 år sedan.
Ja.
Det var år 2000, precis.
Och då klarade du en fantastiskt stor operation.
Ja.
Då satte de in lite extra slangar i, i din rygg.
Så att man klagar ofta på vården, men bor man relativt nära Södersjukhusets akut och har någon som skjutsar en dit, man ringer 112 och då kommer ambulansen.
Ja.
Det är fint.
Och de är dessutom hjärtopererade en annan gång också.
Ja, men då, det var inte
planerat.
Någon kris, utan för säkerhets skull så opererar de mig.
Ja.
Men nu pratar vi om vad gubbar är, alltid får för frågor.
Ja, men alla vill ju veta hur du mår, Åke.
Ja, men min gamle vän Roland Skytt,
ja,
som jag intervjuade på Radio Tuff om hans liv, han sa när jag försökte få in honom på, ja, och han skrev ju en bok, en fruktansvärt,
två böcker skrev han,
ja, Kodispellan
och sen, Brakskiten heter den andra,
va? Jajamän.
Och Kodispellan blev en kritikerrosad film.
Ja, han sa att anledningen till att han skrev en bok, det var att jag hade uppmanat honom i Radio Tuff att göra det.
Mm.
Men när han tillfrågades om varför han inte kunde gå med i pensionärsföreningarna, de gör så mycket bra, så jag, de studiebesök, de till och med dansar. Då Då började han att svära och leva. Nej, aldrig i helvete jag gör det. Men varför det? Ja, men i de där föreningarna finns ju bara andra gubbjävlar och kärringar. Och det enda de snackar om, det är sina jävla krämpor. Punkt.
Men han blev 90 år, va?
92.
92?
Ja.
Mm, mm. Och han var med väldigt mycket i ett program ni hade här.
Han var med i Slingans kulturprogram.
Ja, vad hette det då?
Ja, det var ganska fräcka historier.
Ja.
Peter Dicke, Roland Skytte, Anders Gullberg, Eva Ramirez och flera andra.
Mm. Historieberättarna hette det bland annat, va?
Historieberättarna, ja, just det. Ja.
Och Rolle hade sina fräcka historier.
Ja, visst.
Och även limerickar var en stor grej på radion,
ja,
då.
Vad synd att jag tog fram någon av hans limerickar.
Men det här med Tyres Ulands och fredsförening, Åke, när startades TUFF?
För 52 år sedan, 1967, som jag sa nyss.
Ja. TUFF lever vidare?
Ja, det gör det. Jag har gått ur styrelsen i år, men det lever vidare. Ordförande är Lisa Norgren Benediktsson och andra duktiga tjejer, kvinnor som är med där. Det är Sylvia Ljungdahl, tidigare ordförande, Erika Husberg och din syster Lena Sandin.
Mm.
Det är kvinnor som håller det levande. Det är lite, det har blivit svårare och svårare för ideella föreningar som inte har, ingen tjänar ju ett öre på att vara med TUFF. Och pengar spelar stor roll nu.
Men ni har fortfarande hundratals medlemmar?
Vi har 300-400 betalande medlemmar.
Det är stort faktiskt.
Det är mycket.
Det är inte många föreningar som har det. Jag tror inte ens de politiska föreningarna, kanske något av de stora partierna. Men det är väldigt många föreningar som bara ett 20-tal medlemmar nu för tiden.
Ja, verkligen.
Ja.
Jag hör någon uppgift om att de politiska föreningarna tidigare, för 30, 40, 50 år sedan, var 20% av de vuxna medlemmar i någon politisk förening. Nu är det bara 3% som är medlemmar i alla de 8 olika politiska partierna.
Mm.
Så att sociala medier och annat har, de är säkert bra på sitt sätt, men de har förstört marknaden för föreningsliv.
Mm. Men hur har det varit? För det är det vi undrar, vi som nu försöker fortsätta hålla den här radion vid liv. För vi håller på då, vi är ju 12-15 stycken som gör program. Förut, ja, var det bara du som gjorde program.
Ja.
Under många år. Då gjorde du 4 program varje vecka.
4 halvtimmar.
4 halvtimmar.
Ja.
Du gjorde 4 olika halvtimmar. Ja. Så du hittar ju 4 människor varje vecka och intervjua.
Ja, Radio TUFF gick varje vecka då.
Mm.
Sen gick det varannan vecka. Och på slutet gick det var tredje vecka.
Mm.
Men det beror ju på att ni är så många nu som gör radio. Och det är ju jätteroligt att vi har en egen radio i ett område som ligger i baksidan av Stockholm.
Mm. Och vi har dessutom i Tyresö en egen tidning som heter Tyresö Nyheter som skriver ganska mycket om radio.
Ja.
Så det är ju fantastiskt bra också.
Ja, ja, det är mycket bra. Ja.
Men det här är ju, alltså vi som håller på då, vi fattar ju inte, hur gjorde du för att hitta 4 nya människor varje vecka och intervjua?
Ja, men man hittar ju, jag kände rätt många för det första.
Varför då?
Ja, jag hade varit lärare i Nyboda i många år. Jag sa hej sägs till de dessa jag mötte. Grannar och många invandrare. Det var ganska roligt innan det blev invasion av invandrare 2015. Jag tror från nästan alla europeiska länder intervjuade jag folk som visste vad deras hemland var och hur det var att komma till Sverige.
Mm.
Och även utanför Europa så hittade amerikaner till exempel, sydamerikaner. Min långvarige tekniker, den utomordentligt duktige Edmond Arospide, han var från Peru, liksom hans döttrar som också hjälpte till.
Som du hade som elever i skolan?
Ja, och jag upptäckte när jag intervjuade, många tyskar bor ju här, tyskfödda, och en och annan ryss också. Och när de berättade om krigets elände, då förstod jag att det var inte 1 miljon eller 2 miljoner som dog i förintelsen, utan det var, förintelsen betraktar jag av andra världskriget som.
Att det förintas människor i varje krig.
Det gör det,
ja.
Verkligen. Mm. Och det var många civila, 70 000 tyska barn brändes eller sprängdes till döds i de här förskräckliga
bombningarna. Av Dresden?
Ja, Dresden och Pforzheim och Berlin och Swinemünde. Det var ju, Tyskland var ju ett ruinlandskap.
Mm. Hur kom det sig att du kunde så mycket om det här, Åke?
Jag har varit lärare i historia i många år.
Och du kan, du har dessutom besökt många länder. Du kan, du talar bra engelska och bra tyska också, va?
Ja, tyska pratade jag bra förut. Nu hör man ju aldrig tyska, man hör bara engelska. Så att, och franska hade jag lite tag i studenten. Och det är det mest överskattade betyg jag någonsin har fått. Jag var inte bra på franska då och jag är hemskt dålig på franska idag.
Men hur kom det sig att ni unga människor då som flyttade till Tyresö där på 60-talet engagerade just i fredsrörelsen och att det blev Tyresö U-lands och fredsförening?
U-land, utvecklingsland. Vi vill ju hjälpa de människor som var mycket, mycket fattigare än vi någonsin har varit på länge.
Mm.
Och det finns ju vapen idag som kan utrota hela mänskligheten. Kärnvapen till exempel. Sverige har inte skrivit, ratificerat FNs kärnvapenförbud.
Varför inte då? Det är jättekonstigt.
Jag begriper inte. Man vågar inte. Man vill inte stöta sig med USA. För att det är så farligt. Och,
på den tiden vågar man stöta sig med alla.
Ja, Palmepriset, Palme var ju ganska rak och han, priset som har hans namn, det gick i vintras till Daniel Ellsberg, visselblåsare i USA som riskerade att dömas till 100 års fängelse.
100 års fängelse?
Ja, han riskerade det därför att han avslöjade amerikanska hemligheter om den brutala krigföringen i Vietnam. Mm. Där 2 miljoner vietnameser dödades. Många av de civila.
Ja.
Och också för all del 58 000 amerikaner.
Mm.
Men han vädjade till Sverige att ratificera FNs förklaring om kärnvapenförbud. Och han sa att risken för kärnvapen, det finns så många, så de kan utrota alla människor nu. De finns inte bara i USA och Ryssland. De finns i Indien och Pakistan. De finns i Storbritannien, i Frankrike. Israel är den enda staten i Mellanöstern som har kärnvapen. Nordvietnam lär ha kärnvapen. Och jag har väl glömt något land nu.
Men det var det. Då på 60-talet, även på 50-talet, när med kampen mot svenska atombomb.
Den del tog jag i.
Ja, för då var det ju många politiker, kända politiker, som vågade stå upp och gå emot den trend som fanns då. När många tyckte att man skulle skaffa sig svensk atombomb.
Men det var väldigt många Dagens Nyheter var på den tiden för svenska kärnvapen.
De var det.
Det var långt framskridna planer på dem. Herbert Tingsten sa väl att försvara sig med kärnvapen, det var som att ha pilbågar.
Mm. Men sen kom ju liksom hela fredsrörelsen igång i Sverige. Och det var en stor rörelse.
Det var det. Vi fyllde Sergels torg på 70-80-talet på Hiroshima-dagen i augusti.
Ja.
Och det var... Nu talar man bara om klimat, och det är ju bra att man talar om klimatförsämringen. Men man glömmer mer och mer den verkliga faran. Den omedelbara faran. Klimatet är någonting som vi gör för våra barn och barnbarn. Medan av misstag kan ju någon trycka på kärnvapenknappen. Mannen som räddade världen har en rysk överste kallats. Han hette Stanislav Petrov, om jag minns rätt. Och då var väl 1973 som han på sina dataskärmar. Han satt där och...
Skulle trycka på knapparna.
Ja,
hans jobb var att trycka på knappen.
Ja, han, och titta. Och han märkte på dataskärmarna att ett robotanfall var på gång mot Ryssland. Och då skulle
Sovjetunionen
han, va? Ja, Sovjetunionen var det, ja. Och då skulle han förstås trycka på knapparna så att Europa och Amerika delvis förstördes. Men han gjorde inte det. Och det visade sig sen att det var fel på datorerna. Och därför har han kallats för mannen som räddade världen.
Mm.
Och det kan ändå ha hänt liknande saker i USA. Och det kan ju hända när som helst att man har misstag. Eller att någon galning i ledningen vid ett tillfälle när det verkar farligt i politiken börjar med kärnvapen.
Och hetsar.
Och hetsar, och då är det klippt.
Men samtidigt, de krig som pågår nu, som är ganska många, det måste ju vara en av de värsta miljöförstöringar som finns.
Ja, det har jag också tänkt på.
Det är ingen som pratar om det.
Pratar ingen om alla superplan, jasplan som vi
exakt
tränar med i norra Sverige och säljer med glädje till andra länder. Eller alla tank som rullar fram under svenska manövrar.
Ja, eller alla trampminer som kastas ut i världen. Och likadant när man pratar om migration och flyktingar.
Ja.
Orsaken att flyktingarna kommer. Vem funderar på krigen idag?
Det är krig och det är fattigdom.
Ja, men också krig. Vad hände med den här fredsrörelsen? För det som är så konstigt tycker jag då idag, det är att väldigt många av dem, alltså nu börjar man ju trappa upp hetsen mot Ryssland eller Kina, eller vi måste gå med i NATO. Det är annorlunda tongångar. Vad hände med fredsrörelsen? För du var ju en gång ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen efter Per Anders Fogelström.
Ja, det var jag.
Och vad hände med
det? På den tiden då var man icke betald. Man jobbade gratis. Och nu ska man ha pengar om man jobbar i fredsrörelsen också. I TUF är det ingen som får betalt. Men vi blir äldre. Även andra i TUF-aktivister blir äldre. Det är inte bara jag som hänger på strecket. Men TUF har, apropå kärnvapen, så är det ett möte om ICAN.
Just det. Vad tillsammans med ABF, va?
ABF, ja. ICAN, det betyder International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen.
Och när blev det mötet?
ICAN fick Nobelpriset av norrmännen.
Aha.
Nobels fredspris för 2 år sedan, 1917. Det blir tisdag den 23 april klockan 19 i Kvarnhjulet, ett kulturcentrumet vid Nyboda.
Precis.
I sal Navet. Det är i samarbete med ABF. Och ICAN har över 500 organisationer världen över som stöder dem. Och en av dem är Svenska läkare mot kärnvapen. Och två av dessa läkare mot kärnvapen, Meit Krakow och Leonore Wide, inleder då. Och då hoppas jag att det är mycket folk. Det är ingen entré, det är gratis.
Det är verkligen bra att gå på.
Tisdag den 23 i kvarnhjulet, sal navet, klockan 19. Hemskt välkomna allihopa.
Mm.
Jag ska försöka att få någon att skjutsa mig dit. Jag kan inte gå dit. Det är jobbigt.
Det är jobbigt, ja.
Man bor två trappor utan hiss. Mm. Att ta sig upp och ner. Det är ledsången som är min livlina.
Mm.
Den klänger jag.
Jag tror du får motion när du... Det är inte så många 80-plussare som bor två våningar upp. Du måste ha en idé, väldigt annorlunda idé om dig själv. Du kämpar på upp och ner.
Alltså, neråt utnyttjar man fallhöjden. Men det innebär ju att man ramlar jävligt lätt.
Ja.
Och det är tre svenskar per dag
som
dör i
fallolyckor.
Fallolyckor.
Mm. Ja. Det är att folk ställer sig på stegar och försöker sätta upp lampor och möjligt gjort.
Jag stavade ur en tröskel här för 3-4 veckor sedan och jag fortfarande...
Stora blåmärken?
Ja.
Oj, herregud.
Bandage.
Du visar en stora blåmärken på knät och på armen.
Inte alls, jag har lagt...
Ja, jag ser, men alltså stora grejer, man ser runt. Ja.
Ja, men...
Det här är radio. Ja. Men Åke... Vad är din analys att vi numera är så lätt påverkade av USA? Förut ifrågasatte vi sånt.
Ja.
Och nu börjar liksom den här hetsen mot Ryssland. Alltså Sovjetunionen var en mycket större fara förut.
Det var ju mycket, mycket större. Massa länder i Kaukasus och Georgien och andra, Uzbekistan är självständiga. Ukraina är självständigt. Vitryssland är det. De baltiska länderna, Estland, Lettland, Litauen är det. Och dessvärre så fick Gorbachev något löfte när Sovjetunionen lades ner och det blev Ryssland och de här olika länderna. Att NATO inte skulle utvidgas. Men det har ju NATO gjort. Östersjön, där Ryssland ligger... Det är ju, den är ju full av NATO militärer. Estland, Lettland, Litauen är med i NATO. Polen är med i NATO. Tyskland är med i NATO. Liksom Danmark. Och sen har ryssarna två gluggar ut. Delvis i Kaliningradområdet. För detta Königsberg. Och i Finska vikens inlopp. Där Sankt Petersburg ligger.
Men vad tror du är orsaken att man nu har blivit så NATO-vänlig i Sverige? Varför känner vi oss hotade nu när vi inte varit förut?
Jag tror det där är dels en bluff. Att man känner sig hotade. Man talar alltid om Krim som ett folkrättsbrott. Och det var väl ett folkrättsbrott. Det var två människor som dog av denna annektering. Men hur många tiotusentals människor har inte amerikanska bombningar mördat i Irak och på andra platser? Libyen råder krig nu.
Kaos.
Kaos har det rått i ända sedan NATO anföll Libyen. Men det är ingen som bryr sig om dem.
Mm.
Ryssland, om man jämför militär förmåga. USAs militär är 10 gånger dyrare, större alltså, än Rysslands.
Men de här siffrorna NATO, pratar vi inte
NATO-länderna
om.
Tillsammans är 13 gånger så starka som Ryssland. President Trump, den första land han besökte, det var Saudiarabien. Och Saudiarabien har högre militärkostnader än... De har 30 miljoner invånare, men de har större militärkostnader än Ryssland som är 140-150 miljoner människor. Så, och Sverige ligger på, vad är det, 50 miljarder kronor per år och ska stiga till 70 miljarder nu. Det är ju väldigt starka ekonomiska intressen.
Exakt,
bakom det här. Det är militärindustrin.
Exakt så.
Trump, han fick ju fina order ifrån Saudiarabien som alltså nu har gått om ryssarna i militär förmåga. Och i Sverige finns det ju ett starkt militärt komplex.
Exakt.
rustningsindustrier, inte bara Bofors och andra.
Men det jag undrar över, Åke, så här, för om man backar tiden, då fanns det människor som såg det här. Jag läser inte de här artiklarna på DNs ledarsida, nej, utan tvärtom.
Ja.
Och läser man alla de andra tidningarna också, eller svenskan kanske man inte kan ha den idén, men DN har ju varit en fri tidning där folk har kunnat ifrågasätta Hans Blix, som var folkpartist.
Ja.
Han kunde skriva saker, men de är ju så få nu som skriver det.
Ja,
utan
det
dagligen läser man hetsande faran från Ryssland.
Ja, och de som tvivlar på det, de säger man, de är ryssvänner och putinister och allt möjligt löjligt.
Ja, precis.
Det finns alltså, det är väldigt konstigt. Därför att
vi köper den här propagandan.
Ja, och framförallt propagandan kommer från kapitalismen eller folk som tjänar på att tala om hot och även tjänar på ett krig. Jag säger inte att de vill ha krig, men de
vill att deras produkter ska användas.
Just det.
Ja.
Och att deras söner som har valt det militära ska få en bra karriär.
Ja. Eller det är ju samma sak som att Coca-Cola vill att vi ska dricka sånt elände. Det är ju inte för att folk ska bli friska. Och tyvärr är det så med en massa andra industrier också.
Ja.
Ja.
Kan vi inte prata om roliga idrott till exempel?
Ja, men nu tycker jag att vi är så här. Nu ska vi också berätta, och du har gett ut lite böcker.
Ja, det har jag.
Vad heter de böckerna?
Förbannad pacifist, och det är dubbeltydigt.
Ja, vad betyder det?
Dels är man lite arg på det här vi har pratat om, alltså förbannad, men dels blir man förbannad. Jag satt ju i fängelse en månad för att jag vägrade som värnpliktig sergeant att på nytt delta i och föra befäl i en militärmanöver i Norrland.
Mm. Nu har man tagit tillbaka värnplikten igen.
Ja, det har man.
Nu var det någon som dömdes för att inte...
Ja.
Så nu börjar man om med det där. Värnpliktsvägarna är på gång igen.
Ja, men det är inga fängelser.
Nej.
På 60-70-talet var vi väl... Ja, då var nästan 1000 i området som dömdes som värnpliktsvägare.
Ja.
På mitt jobb på Nyboda var vi 3 stycken som satt i fängelse för att vi vägrade mörda. Tillsammans med de som mördade. Jag satt på Bogesund, det var mest rattfyllon som satt där. Så.
Det var en sommar när det fanns getingar.
Det var sommaren 59.
Då jag var 2 år och lärde mig och trodde att getingar hette fan. För då fort det kom en geting så skrek alla fan.
Det stämmer, ja.
Ja, du har gjort en till bok. Goda krigare och andra militaristiska myter.
Mm.
På Pax förlag.
Ja, de flesta krönikor i dessa 2 böcker som vi nämnde, det var krönikor jag skrev i fredstidningen Pax.
Mm.
Som nu inte kommer regelbundet som förut, utan det har också blivit...
Det kanske finns på webben.
Ja, det...
Men du finns också på webben. Du har fortsatt att skriva krönikor. För de som vill läsa dem, var finns de?
Ja, många finns väl i mina bloggar.
Och de heter som dina böcker?
Tuffsandin.blogspot.com.
Det räcker med att man söker på förbannad pacifist så kommer man dit.
Ja, det gör man.
Man googlar bara förbannad pacifist.
Ja.
Då kommer den högst upp.
Ja, det finns en annan blogg jag har som heter någonting.
VD besegrad heter den.
VD besegrad heter den.
Varför heter den så för?
Ja, det är typiskt att de som förlorar i krig, de som vinner i krig, de kallas för fredsbevararna, för de har fixat freden.
Och så skriver man om historien.
Ja, han skriver om historien.
Ja.
Det är synd om de som förlorar.
Ja, de är bara onda.
Ja, de blir...
Där finns det bara onda människor.
Segrarna har propaganda, hela propagandaapparaten. Ja.
Och det idag måste man ju säga... Man, i och för sig, liksom, all den här diskussionen, USA är en demokrati, Ryssland är ingen demokrati, men det är ju faktiskt USA som står för alla dessa berättelser, gör alla dessa filmer som skapar en idé om hur världen har varit.
Mm.
Så att det är också segarna som skriver historien rent filmiskt.
Och det finns visselblåsare typ Daniel Ellsberg, Julian Assange, som
WikiLeaks
som avslöjar då hemliga grymheter från amerikansk krigföring.
Hur de sitter i USA framför datorerna och liksom ungefär som ett spel skjuter ner folk i Afghanistan. Ja. Fruktansvärda bilder.
Ja.
De kommer ut journalister ur en dörr och så ser man, då fattar de inte, då bara skjuter de ner dem.
Ja.
Du har också varit med och skrivit fler böcker. Du har skrivit en bok som är ganska spridd, tror jag, va? Om Per-Anders Fogelström.
Ja, Per-Anders Fogelström, han är ett föredöme för mig, en idol som jag har. Honom efterträdde jag som Svenska Freds ordförande under ett par år. Andra böcker heter Indien, men också de är medverkat i. De heter Indien, men också Indien. Det är vårt mångåriga kontakt med våra partners i Indien där vi har hjälpt till med miljoner kronor.
Och skolorna i Tyres har varit med.
Skolorna i Kumla och Nyboda.
Strand.
Och nu Strandskolan. Mm. Det stämmer.
De har varit med och byggt brunnar.
Oh ja.
Och skolor.
Ja, och mycket, mycket annat.
Har du fler böcker som du varit med och skrivit?
Ja, Radio Tuffs Limrikar. Make Land Not War.
Ja.
Och Indien, men också Indien har jag varit med och skriva.
Tillsammans med vem då?
Ja, det var väl Göran Flodman kanske.
Men du har också varit med och tillsammans med Samuel Strandberg som nyligen gick bort, vet du om va?
Har han gått bort?
Ja. Mm.
Det var honom som tipsade oss om Sarvodaya Ashram.
Ja, tala om vem Samuel Strandberg är, för han...
Han var lärare i Långbrodal, precis som jag. Han var aktiv folkpartist. Han var med i Stockholms kommunfullmäktige. Och han skrev om Indien i skolan. Han besökte Sarvodaya Ashram. Bland de två första projekt vi hade, det var väl 1970 sådär. Det var två skolbyggnader med fem klassrum vardera på Sarvodaya Ashram.
Mm.
Och den ena hette Kumla Wing och den andra hette Nyboda Wing. Därför att de skolorna gjorde dagsverken för dessa projekt.
Och Indien har det varit många gånger.
Två, tre gånger.
Jag tror det har varit ännu fler faktiskt.
Ja. Mm. Det är många från Tuff som har åkt i Indien. Ja.
Och så har det varit många indier här i Tyresö.
Ja.
Och besökt skolorna.
Ja.
Ja.
Biko Vyas, en man som till och med äldre än jag, han har varit här två, tre gånger.
Han är en gullig gubbe.
Ja, en gullig gubbe.
Ja. Och fortsätter projekt som inte ligger exakt där, va? Utan det är andra projekt som han driver.
Ja, bland ursprungsbefolkningen i Dharampur i nordvästra Indien. Där har han jobbat mycket med att fixa skolor till dessa analfabeter med tuff pengar. Över 1 miljon kronor per år på 90-talet med hjälp av SIDA-bidrag vi hade. Och det är ju många, många tusen barn som äntligen har fått skolor att gå i dessa områden.
Och många Tyresö ungdomar som varit med och hjälpt till på det här.
Ja.
Och medverkat i det.
Ja,
det får man ju tacka dem för på sin operation Dagsverken.
Tyresö skola har varit aktiv också.
Ja, just det. Mm. Tyresö skola. Och du har också just fått det. Priser. Du har fått den här konstiga priset av kungen.
Ja, det har jag inte någonstans. Vet 17 var det? Det är en medalj. Illis Quorum.
Ja, du har fått en medalj av kungen.
Ja, men jag fick inte personligen då. Försvarsministern tror jag som lämnade.
Det var lite ironiskt att försvarsministern kommer till Tyresö och ger den medalj från kungen.
Ja, det är bra.
Ja. Och du har fått även tagit emot ett stort pris i Storkyrkan i Stockholm. Då fick du det av den dåvarande ärkebiskopen.
Fick jag?
Ja.
Ja, jag minns inte det.
Vi var i alla fall där i kyrkan och såg dig ta emot ett pris, vet jag.
Ja, jag har, det finns en mediafredspriset och ja, folkrörelsepriset.
Ja, du har många priser här inne.
Ja.
Du har ju en fin pris här, fredsrörelsen på Orust.
Ja, det var Folkets Nobelpris.
Folkets Nobelpris, ja.
Får man inte säga längre. Det var inte ett öre i det priset och många andra priser.
Du får ära hela tiden.
Ja, man får ett diplom och sätta upp i köket.
Ja, det är inte så dåligt det.
När jag sitter och äter så tittar jag på dem där.
Det brukar vara så. Vet du, är du nöjd med din gärning, Åke?
Ja, det är jag, fast det hade varit roligt om det hade blivit ännu mera fart. Du växt nu, kämpar tufft, ganska ensam. Svenska Freds hade väl 50 lokalföreningar på 1977-79 när jag var dess ordförande. Nu har de 7-8 stycken, däribland Tuff.
Mm.
Och hoppas tuffar vidare tack vare dessa energiska och duktiga kvinnor.
Som nu har ett integrationsprojekt som funkar jättebra, eller hur?
Ja, man funkar över ett år varje onsdag kväll. Den där nyanlända får hjälp. Idrott kommer vi inte in på.
Lite grann. Det var att kämpas upp för trappan.
Ja.
Har du fått idrottspriser också?
Ja, men de försvann nog i Ullånger. Jag vann lite skidtävlingar som ungdom, junior och ja.
Du sabbar knät i fotboll.
Det jag brukar säga när jag intervjuar någon stöddig idrottskille som skryter, så säger jag, vet du om att jag blev utnämnd till Rågsveds bästa fotbollsspelare ett år? Och då ser de väldigt förvånade ut. Och när någon dum typ frågar, vilken division spelade Rågsved då i? Då byter jag snabbt samtalsämne. För Rågsved var en inflyttningskommun. Och det var väl division 6 eller 7 vi spelade där.
För du har ju egentligen varit väldigt fokuserad just på det med fredsrörelsen. Och du har varit också en väldigt omtyckt och duktig lärare. Men det som du mest egentligen har tjafsat med mig om, det är bollar. Du har alltid hållit på att studsa bollar. Jag var ju inte den som brydde mig sig om det. Men jag har ju en yngre syster som blev väldigt framgångsrik. Tack vare att du stressar henne.
Nej.
Jo då, du uppmuntrar henne. Och
jag uppmuntrar henne, ja.
Det var mycket boll.
Jag fick stryk av henne, Lena Sandin, i tennis när hon var 14 år.
Ja.
Sen när jag undvek henne som tennispartner.
Jag fick stryk av henne när hon var 11.
Ja.
Ja. Men det har ju också varit en del av det du har tyckt om, hålla på med tennis.
Ja, och framförallt fotboll då.
Fotboll,
Jag spelade aldrig i Tyresö, men jag spelade på Bogesunds fångvårdsanstalt. Fångarna mot TV-polisen, och vi höll nästan på att vinna det.
Det var bra.
Ja.
Vad vill du säga nu till Tyresöborna lite grann? För att de undrar hur du har det, hur du mår. För nu kämpar du upp och ner varje dag och hälsar på Monica som inte längre bor hemma.
Ja, det känns bra att träffa henne och krama henne. Det känns enormt ensamt att vara utan henne här hemma. Jag har balkongen som uteplats. Och det var det som gjorde att jag slutade att göra Radio Tuff. Jag tyckte jag inte hade... Jag är för ledsen att göra radio eller göra något vettigt nu när jag besöker Monica.
Som är på ett boende just nu.
Ja, och försöker att få en bil. Jag har ingen bil längre. Någon som skjuts. Jag får ut rullator.
Ja, Åke Sandin på rullator.
Ja.
Det vill jag säga. Det trodde inte jag att du skulle skaffa dig. Du kom till Roland Skytt, va?
Ja, han gick med en tom kundvagn i 90-årsåldern.
Ja.
Och när jag sa, du ska skaffa en rullator, det är mycket bekvämare. Då började han att svära och leva och sa, aldrig. Så du för, du varför för... det, sa jag. Ja, men då kan ju folk tro att jag är gammal, sa 90-åriga trollskytt.
Och du är inte 90 ännu.
Ja, jag kommer vi prata om hans limrikar. En kanonfabrikant i Karlskoga med Boforsvapen, knoga och knoga. Han sa varje dag, exporten går bra, men licenser är inte så noga.
En typisk rolllimrik.
Ja.
Ja. Tack så mycket, Åke Sandin. Vi hoppas att du kanske kommer igång igen med Radio Tuff. Eller hur?
Nej, ja, framtiden bakom mig. Tack så du har, Ann. Du gör väldigt många fina program.
Ja, vi är många förstår som gör program. Vi måste vara över 12 för att ersätta dig. Så är det. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Och jag som har intervjuat min far heter Ann Sandin Lindgren. Och vill ni lyssna på Åkes program är det bara att gå in på tyreseradion.se och söka efter Radio Tuff, så kommer alla dem upp. Eller söka efter Åke Sandin. På återhörande.